بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فوتشتنا إن شاء الله تعالى med serien som handlar om imamernas biografier och troslära. Förra lektionen som vi hade så talade vi om Imam Shafi rahimahullah och hans biografi, om hans liv, vem han var, vilka han studerade hos och vilka hans studenter var och vilka böcker han har skrivit och så vidare. Är någon som kommer ihåg hela hans namn här inne först innan vi går vidare? Vad heter han? Namn?
Mohammed ibn Idris.
Mohammed ibn Idris är Shafi'i. Hans kunniga? Abu Abdullah. Ja, precis. Och när dog han? Vad säger ni? Ungefär? 204. Han föddes 150 precis, men han dog 204 efter Hijra. Han studerade länge hos Imam Malik bland annat. Och bland hans studenter var Imam Ahmed. Där ser man den här kedjan mellan dem. Och det var en väldigt inspirerande biografi han har som man blir påverkad av när man läser om spannarna. Idag så ska vi gå vidare och tala om hans troslära. Och jag ska i synnerhet lägga vikt på grunden till hans troslära. Vad han baserade den på. Eftersom han har skrivit mycket om det. Och han har lagt mycket vikt just om hur man ska följa profeten Muhammed sallallahu alaihi wa sallam sunna. Att man verkligen har den som en grund. Han har tagit upp det här i flera av hans böcker. Eftersom han var den första som skrev en bok som handlade om usul al-fiqh. Som heter Risala. Så la han vikt just vid den här frågan. Hur man ska förstå och bevisen i Koranen och sunna. Och vad det är som är våra källor. Och just så la han vikt vid profeten Muhammed sallallahu alaihi wa sallams sunna. För att vissa personer lägger extra mycket vikt vid Koranen, men de lägger inte vikt vid profeten Muhammed sallallahu alaihi wa sallam sunnan. Han har väldigt mycket vikt vid att man just ska följa Koranen och sunnan, men att man ska förstå den på ett korrekt sätt. Det finns ett uttalande av honom som är väldigt vackert. Det är kortfattat, men det säger väldigt mycket. Han sa, Amantu billah wa bima ja'anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Och vi med ja'an rasulillah ala murad rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Han sa, jag tror på Allah och jag tror på det som har kommit från Allah. Det vill säga, jag tror på Allah och det som har kommit från Allah, vilket är Koranen. Ala muradillah, så som Allah azza wa jall vill att Koranen ska tolkas. Och amantu bi rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Jag tror på Allahs sändebud. وَبِمَا جَاءَ الرَّسُولِ اللَّهِ. Och det som har kommit från honom, vilket är sunnan. عَلَى مُرَادِ رَسُولِ اللَّهِ sallallahu alaihi wa sallam. Det här är ett jätteviktigt uttalande. Man skulle kunna ha en hel föreläsning som handlar om det. Att det handlar att man ska tro på Allah och hans sändebud. Man ska tro på det som har kommit från dem som är kanon och sunnan. Men det kan inte tolkas hur som helst. Det är inte upp till vem som helst att tolka Allahs bok. Och tolka profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sunna. Utan man måste göra det så som Allah azza wa jalla vill att hans ord ska tolkas. Och så som profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam vill att hans ord ska tolkas. Och där är det väldigt viktigt att om man ska förstå det på ett korrekt sätt. Att man ska förstå det arabiska språket. För att Koranen är på arabiska och profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sunna är på arabiska. Och genom att man har en djup förståelse av det arabiska språket, så kommer man mycket lättare att förstå Koranen och sunnan. För att det finns många verser i Koranen som kan innehålla ord som inte är vanliga att man använder idag. Ovanliga ord som används idag. Och också att på arabiska kan man uttrycka sig på vissa sätt. Om man inte förstår hela sammanhanget hur man uttrycker sig på arabiska, så kan det lätt misstolkas. Så det räcker inte bara med att man kan orden i sig, utan uttryck kan användas på olika sätt. Ibland om araber säger någonting på ett speciellt sätt, då menar de någonting generellt. Ibland så kan de mena någonting specifikt. Ibland någonting som är oinskränkt, någonting som är inskränkt och så vidare. Det här lär man sig genom att studera arabiska och studera usul al-fiqh. Det som var så speciellt med Imam Shafi'i rahimahullah, som vi talade om hans biografi, att han lade väldigt mycket vikt vid att just studera arabiska språket. Och han var också den första som har skrivit en bok om usul al-fiqh. Så han hade de här två grundläggande grejerna som gör en person, underlättar för en person att kunna förstå vad det står i Koranen och kunna förstå vad det står i profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sunna. Så jag nämnde tidigare också att Imam Shafi'i var så duktig på arabiska att de som senare har kommit, som var arabiska experter, de använde sig utav hans ord, och han lägger upp saker och ting och hans grammatik och så vidare som ett bevis att det är så man kan tala på arabiska. Så är det inte med de andra imamerna som har nämnts. Men Imam Shafi'i, för att han var så stark, så han nämnt utav Abul Jarud al-Mekki att man kan använda sig utav Imam Shafi'is arabiska som ett bevis, likt man kan använda sig utav de arabiska stammarna. För det var det man brukade göra. De stora lärda inom det arabiska språket, de brukade åka runt till de olika beduinstammarna som hade bodde ute i öknen eller bodde i små samhällen som inte hade beblandats med andra språk. För att när araberna beblandades med andra språk så kom det in olika ord som beblandades och så vidare. Men vill man veta vad urarabiskan var, så brukade de stora imamerna åka ut och studera det arabiska språket, som Imam Shafi'i själv gjorde. Men Imam Shafi'i, på grund av att han blev så stark i det arabiska språket, så kunde man använda sig utav de saker som han har sagt som ett bevis för hur man kan uttrycka sig och uttala sig i arabiska. Så det här underlättade väldigt mycket för Imam Shafi'i, rahimahullah, att kunna förstå Koranen och sunnan på det sättet som Allah Azza wa Jalla och hans sändebud ville. Och det här var ett problem, att flera av de som var Ahlul Bidah, som hamnade i innovationer, de hamnade i innovationer på grund utav att de inte förstod det arabiska språket på ett korrekt sätt. Det finns en känd historia av som handlar om Abu Amr ibn al-Ala, som var en av de stora imamerna av det arabiska språket. Och han är en av de imamerna för de sju läsesätten. Man kan läsa Koranen på sju olika sätt. Och han är en av imamerna som man kan läsa Koranen genom hans läsesätt. Man säger Qiraat Abi Amr. Så att det tyder på att han var en person som var väldigt etablerad i arabiska språket. Han var från imamerna från Ahli Sunna. Han talade med en utav imamerna för Mu'tazila, som var de stora Ahli Bidah på den tiden. Han hette Amr ibn Ubaid. Han var en av deras ledare. Han kom själv från Belgh, vilket är ett område i Afghanistan. Och han feltolkade vissa verser i Koranen som stödde hans innovation. När han gjorde det framför Abu Amr ibn al-Ala, så sa han min al-ujma utit. På grund av att du inte hade lärt dig arabiska, så hamnade du fel i den här versen, hur du ska tolka den här versen. Så det här tyder på att hur viktigt det är att man lär sig arabiska för att förstå Koranen och sunna på ett korrekt sätt, och att det kan leda folk. Det är självklart inte lika viktigt för alla personer att man ska lära sig arabiska, men den personen som till exempel vill göra dawa och liknande och tolka Koranen eller tolka profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sunna, då är det viktigt att man lär sig arabiska, och inte bara att man lär sig dagens arabiska, dagens gatuarabiska som man gör, utan man lär sig fusha, ursprungliga arabiska och korrekt grammatik och så vidare. För vill man verkligen göra djupare studier i Koranen och sunnan, då är det väldigt viktigt att man har det här på ett korrekt sätt. Imam Shafi'i rahimahullah, han har som sagt vikt vid att man ska verkligen ha sunnan som en källa till religionen, på samma sätt som man har Koranen för en källa. För att de flesta grupperna och sekter, de är överens om att man ska gå tillbaka till Koranen. Koranen ska man ha som en källa. Men när det kommer till sunnan, då är det vissa som förnekar den helt och hållet. Och andra säger att vi tar bara de hadither som har kommit från många utav sahaba och ska kallas för mutawatir. Men om det har bara kommit från en sahabi, då tar vi inte det. Och många hadither som finns i sunnan har bara kommit från en eller två eller tre sahabas. Så på det här sättet så använder de sig utav de här felaktiga principerna för att förneka delar utav sunnan. Så Imam Shafi'i rahimahullah, han var en utav de imamerna som la mest vikt med att förklara just hur viktigt det är att man ska följa sunnan. Och han gjorde det här på ett detaljerat sätt. I hans bok Ar-Risala, som handlar om usul al-fiqh, finns det kapitel som bara handlar om den här grejen. Och han nämner fullt med bevis från Koranen hur viktigt det är att man följer sunnan, intellektuella bevis och andra saker. Man verkligen ska förstå att sunnan ska vara på samma sätt som vi vänder oss tillbaka till Koranen, så måste vi vända oss tillbaka till profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sunna för att kunna förstå vår religion. Och han sa att man ska gå tillbaka till sunnan i troslära på samma sätt som man går tillbaka till Koranen i fiqh. Och det här är en viktig grej. Vissa grupper och sekter, de säger att när det kommer till fiqh, då går vi tillbaka till sunnan också. När det kommer till hur vi ska be och fasta och så vidare. Men när det kommer till aqida, så går de inte tillbaka till sunnan. Och i synnerhet om den inte är mutawatir, den inte har kommit från så här många följeslagare som har berättat vidare en hadith. Så när det kommer till vissa attribut av Allah subhanahu wa ta'ala, så säger de att det här inte är mutawatir, vi kan inte acceptera det här. Det måste vara jättemånga sahaba som har berättat samma hadith för att vi ska acceptera det. Så attribut eller efter attribut försöker de då förneka. Och många andra saker också försöker de förneka, för de säger, okej, när det kommer till sunnan, då måste vi gå tillbaka till det. Men troslära så gör de inte det. Imam Shafi'i, han har uttalanden om hur viktigt det är att man följer sunnan, dels i troslära och dels inom fiqh. Det var en av hans studenter som sa, som heter Sa'id ibn Asad. Han frågade honom om haditherna, att man kommer se Allah subhanahu wa ta'ala i nästa liv. Det finns vissa verser som tyder på det, men haditherna är ännu mer tydliga att vi kommer se Allah azza wa jalla i nästa liv. Då sa Imam Shafi'i: يا ابن أسد أقضي علي حييت أو مت أن كل حديث يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول به وإن لم يبلغني فإني أقول به وإن لم يبلغني. Alltså, يا ابن أسد, alltså du son till Asad, var klar och tydlig när det kommer, så länge jag lever eller när jag är död. Varje hadith som har kommit från profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, och den är autentisk, så följer jag den och jag tror på dess innehåll. Så du behöver inte fråga, till exempel en viss hadith som har kommit, som har bekräftat ett visst attribut till Allah subhanahu wa ta'ala eller någonting annat. Då behöver man inte säga, har Imam Shafi'i specifikt uttalat sig om det här? Utan han sa, varje hadith som har kommit, vare sig jag lever nu eller jag kommer dö i framtiden, så länge det finns en hadith så är det min åsikt, för jag håller mig till sunnan. Och det här sa han då i en fråga som handlar om troslära. Och det var att man ska kunna se Allah Azza wa Jal i nästa liv. Och när det kommer till rättslära, till fiqh, så finns det ett känt uttalande från Imam Shafi'i rahimahullah, att en person kom till honom och frågade om en fatwa. Okej? Imam Shafi'i, istället för att ge honom en fatwa, så sa han bara, profeten sallallahu alaihi wa sallam sa kada kada kada. Så profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt så här. Istället för att säga det är halal eller det är haram, så sa han bara hadithen. Så den här personen frågade, har du den här åsikten? Kolla. Han blir frågad om en fråga, så säger han en hadith. Så har du den här åsikten? Då sa han till den här mannen, ara'aita fi batni zinara? Har du sett att jag har det här repet? Har ni sett munkar? Munkar, de har de här svarta kläderna på sig, så har de ett rep runt magen. Ni kanske har sett det. Han bara, ser ni det här repet runt min mage? Ara'aita atarani kharajtu min al-kanisa? Ser att jag precis har kommit ut från en kyrka? Aqulu qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam wa taqula li ataqulu bih? Arwi ar-rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa la aqulu bih? Han sa, jag sa att profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt någonting, och du säger, har du den åsikten? Jag berättar vidare en hadith från profeten sallallahu alaihi wa sallam, och jag ska inte ha den åsikten. Är det klart och tydligt? Om det finns en hadith från profeten sallallahu alaihi wa sallam, vare sig handlar om troslära eller handlar om rättslära, så följer Imam Shafi'i rahimahullah den här hadithen och tror på den på det sättet som Allah azza wa jalla och hans profet vill att man ska tro på den. Och det här är en tillbakavisning. Dels utav dem som följer Imam Shafi'i rahimahullah helt blint i alla åsikter inom fiqh. Även om det skulle handla om en hadith som kanske inte han hörde, som har gått en hadith som kanske inte han hörde, som går emot den åsikten han hade. Men och säger, så länge Imam Shafi'i har sagt, så ska jag följa det. Imam Shafi'i säger vad? Följ hadithen, inte vad jag har sagt. Och det kommer vi tala om lite mer sen också. Så, och samma sak när det kommer till troslära, det går emot de personer som säger att de följer Imam Shafi'i. När det kommer till troslära, så bekräftar de inte de saker som har kommit i sunnan. Det betyder att de går emot Imam Shafi rahimahullahs troslära. För han säger min troslära, det är sunnan. Vare sig jag uttalat det specifikt eller inte uttalat det specifikt, jag följer sunnan. Ett annat uttalande, så var en person som sa en liknande sak till Imam Shafi, typ, har du samma åsikt som det här som har kommit i sunnan? Då sa han: Wayhak, ayu ardin taqilluni wa ayu sama'in tadhilluni idha rawaytu an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam shay'an lam aqul bih. Han sa, vet du det? Vilken jord kommer lyfta upp mig och vilken himmel kommer skugga mig om jag berättar vidare en hadith från Allah azza wa jalla sändebud, och jag har inte den åsikten. Utan de åsikter som jag har, det är att följa profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sunna. Och han sa ett annat uttalande som återigen, allt det här är klart och tydligt hur Imam Shafi'i rahimahullah förhöll sig till de här frågorna. Han sa: Mata rawitu an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam hadithan wa lam akhud bih fa ushidukum anna aqli qad dhahab. Han sa, den dagen det kommer att jag har berättat vidare en hadith från profeten sallallahu alaihi wa sallam, sen har jag inte den åsikten, så säger jag från och med nu, ni alla ska vara vittnen att jag har blivit galen. Att min aql har försvunnit. Jag har ingen aql längre. Kolla vad han säger det. Om det skulle finnas ett tillfälle då jag skulle ha en annan åsikt än det som har kommit enligt sunnan, så säg att jag har blivit av med mitt intellekt. Han har också sagt till Imam Ahmed. Imam Ahmed var student till honom. Men Imam Ahmed rahimahullah, han var kunnigare när det kom till profeten sallallahu alaihi wa sallam sunna än Imam Shafi'i. Han reste runt mer än Imam Shafi'i och samlade ihop hadithet från fler ställen. Och han var känd att han var starkare och kunnigare inom hadither. Så han sa till Imam Ahmed rahimahullah: Antum a'lamu bil hadith wa rijal minni. Fa idha kana al hadith sahih fa'alimuni in sha'a Allah yakunu kufiyan aw basriyan aw shamiyan hatta adhhaba ilay in kana sahiha. Han sa, ni, alltså du Imam Ahmed och de som var kanske med honom, ni har mer kunskap om hadith och personerna i berättarkedjorna än mig. Så om en hadith är autentisk, så berätta det för mig. Vare sig hadithen har berättats från någon lärd från Kufa eller Basra eller Sham. För om hadithen är autentisk, så kommer jag att följa den. Kolla hans ödmjukhet. För han sa det här till Imam Ahmed rahimahullah, att han bad honom att berätta för honom om det är någon hadith som har gått emot de åsikter han har sagt. Då sa han, då kommer jag att följa den här åsikten. Och därför sa Imam Ahmed rahimahullah om Imam Shafi'i: Ma ra'aytu atba' lil athar min al-Shafi'i. Jag har aldrig sett en person som mer följer al-athar, haditherna från profeten sallallahu alaihi wa sallam, hans följeslagare, än Imam Shafi'i. Och han sa: Laqad kana yadhubbu an al-athar. Han brukade försvara sunnan, brukade försvara al-athar från profeten sallallahu alaihi wa sallam. Så sa han: Kana ahsanu amr al-Shafi'i annahu kana idha sami'a al-khabar lam yakun 'indahu qala bihi wa taraka qawlu. Imam Ahmed rahimahullah, han sa, det som var så speciellt med Imam Shafi'i, att om han hörde en hadith som inte han hade hört tidigare, så lämnade han sin åsikt han tidigare hade och följde hadithen. Det här är Imam Shafi'i rahimahullahs väg. Så en person ska inte komma sen och säga att jag följer Imam Shafi'i och en hadith går emot den åsikten som han hade. Och hade du följt Imam Shafi'i, så hade du följt honom i hans väg. Det är det Imam Shafi'i ville. Inte att man ska följa honom i var och en av alla åsikter. Utan följ den grunden som Imam Shafi'i följde. Då kommer du vara på den vägen som Imam Shafi'i rahimahullah följde. Allt det här tyder på att Imam Shafi'i rahimahullah, han la väldigt mycket vikt vid bevisen i Koranen och sunnan. Och han var väldigt angelägen om att förstå det på ett korrekt sätt. Och han var väldigt hård mot de personer som förnekade sunnan och gick emot sunnan. Och han var även hård mot de som blint följde folk. Så säger, jag följer den här personen i alla hans åsikter. Imam Shafi'i var kraftigt emot det här. Han sa: Kullu ma qultu wa qala nabi sallallahu alaihi wa sallam khilafu qawli mimma yasih fa hadithun nabi sallallahu alaihi wa sallam awla. Han sa, varje sak som jag har sagt och profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt någonting motsatsen, som är autentiskt, så ska man följa profeten sallallahu alaihi wasallams hadither och följ inte mig blint. Kan det vara tydligare än det här? Klara och tydliga uttalanden från Imam Shafi. Följ inte mig blint, följ sunnan. Han sa: "Idha wajadtum fi kitabi khilaf sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, faqulu bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa da'u ma qult." Om ni hittar någonting i min bok som går emot profeten sallallahu alaihi wasallam sunna, så gå i enlighet med profeten sallallahu alaihi wasallam sunna och lämna det jag har sagt. Han sa: "Idha sahha al-hadith fa huwa madhhabi." Om en hadith är autentisk, så är det min rättsskola. Därför finns det ett vackert uttalande från imam Nawawi rahimahullah, som följde imam Shafi'is rättsskola. När det kom till att bryter ens wudu med att man äter kamelkött eller inte. Imam Shafi'i rahimahullah var på åsikt att det inte bryter ens wudu. Men det finns en hadith i Sahih Muslim att profeten sallallahu alaihi wasallam beordrar att man ska göra wudu om man har ätit kamelkött. Så imam Nawawi, han berättade vad imam Shafi'is åsikt var, han var från hans rättsskola. Men han sa: "Men imam Shafi'i har sagt att om en hadith är autentisk, så är det min rättsskola. Så därför kan vi säga att hans rättsskola var att det bryter wudu." Kolla hur han förstod hans rättsskola på ett korrekt sätt. Och det här är imam Nawawi, som anses vara en av de största lärda inom Shafi'i fiqh genom historien. Imam Shafi'i rahimahullah, han var som sagt angelägen att man ska förstå Koranen och sunnan, eller man ska följa Koranen och sunnan, men att man ska förstå den på ett korrekt sätt och på det sätt som Allah azza wa jall och hans sändebud sallallahu alaihi wa sallam ville. Och det kan man göra genom att man följer den korrekta förståelsen. Och den korrekta förståelsen, som vi har tagit upp på lektion efter lektion, är att man ska förstå Koranen och sunnan i enlighet med Salafs förståelse, enligt med Sahabas förståelse och de imamer som kom därefter. Imam Shafi'i har ett ganska långt men jättevackert uttalande som är viktigt, som handlar om den här saken. Han sa: "Laqad athna Allah tabaraka wa ta'ala ala ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fil qur'ani wa tawrati wal injil wa sabaqa lahum ala lisani rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam min al fadl ma laysa li ahadin ba'dahum farahimahum Allah wa hannahum bima ataahu min dhalik bi bulughi a'la manazil as-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin hum addu ilayna sunan rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa shahaduhu wal-wahyi yanzil alayhi fa'alimu ma arada rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam 'aman wa khasan wa 'azman wa irshada wa 'arafu min sunnatihi ma 'arafna wa jahilna wa hum fawqana fi kulli 'ilmin wa ijtihadin wa wara' wa 'aql استدرك به علم واستنبط به وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا عندنا لأنفسنا والله أعلم." Han sa att Allah subhanahu wa ta'ala har prisat Allah azza wa jalls sändebud, följeslagare i Koranen och Taurat och Injil. Det har nämnts i Koranen att Allah azza wa jall även har prisat sahabas i Taurat och Injil, i Tora och i evangeliet. Man prisat dem redan då, innan de ens existerade. Berättar att det kommer komma ett sista sändebud och att han kommer att ha med sig följeslagare som Allah azza wa jalla prisade. Och profeten sallallahu alaihi wa sallam har prisat dem på ett sätt som ingen person efter har blivit prisad. Må Allah azza wa jall vara barmhärtig över dem och ge dem goda besked med det som de har gjort, och att de har nått de högsta positionerna utav siddiqin, de sanningsenliga, och shuhada'i wa salihin, martyrerna och de rättfärdiga. Det är de som har berättat vidare profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sunnan, och de bevittnade honom när uppenbarelsen sändes ned över honom. De förstod vad profeten sallallahu alaihi wasallam ville. När han ville någonting generellt, när han ville någonting specifikt, när han ville att någonting skulle vara obligatoriskt och när han ville att någonting bara skulle vara rekommenderat. De kände till de saker om profeten sallallahu alaihi wasallam sunna, de saker vi känner till och de saker vi inte känner till. De är ovanför oss i all form av kunskap och ijtihad och att hålla sig borta från tvivelaktiga saker och i deras intellekt. På allting som man kan förstå utav då Koranen och Sunna. Deras åsikter är mer prisvärda och mer trovärdiga för oss än våra egna åsikter för oss själva. Kolla vad han nämner här. Han nämner inte bara att vi ska förstå Koranen och Sunna i enlighet med sahabas förståelse, utan han berättar också bevisen för det. Han säger att de här, när de var med profeten sallallahu alaihi wasallam, så såg de honom själv. De såg när Koranen sändes ned till honom. De förstod vad det var han ville. För ni vet själv, till exempel nu, skillnaden med att höra en person prata eller läsa vad en person har sagt och se när en person pratar. Ni vet själv hur viktigt kroppsspråket kan vara och rösten kan vara. Om en person nu skriver till dig på WhatsApp till exempel, du ser bara en text, är det inte ofta det kan uppstå missförstånd? Man känner till det själv. Du ser bara en text, men när du pratar med personen i ansiktet, du ser att han ler dig i ansiktet samtidigt, eller om han är arg samtidigt. Han kan säga samma sak, han kan låta som han är ironisk, eller han kan låta som han är seriös, eller han kan låta som så vidare. Men texten är inte alltid lika lätt att förstå som när man ser någon. Självklart så profetisar sig inte ironiskt, det är inte det jag menar. Men jag menar bara att vi själva kan jämföra, att vi vet det själva. Skillnaden med att läsa en text från en person och se en person prata och se hur en person beter sig och förstår tonläget när han pratar och liknande. Det här är jättestor skillnad. Så självklart så sahabas förståelse kommer alltid att gå före alla andras förståelse. Och när Imam Shafi'i rahimahullah säger det, så säger han att deras åsikter går före våra. Och vem är det han pratar om? Han pratar om han själv och de imamerna som levde på den tiden, som Imam Malik, Imam Shafi'i och så vidare. Tänk er oss själva. Idag så är det vissa personer jag har snackat med dem. Till exempel de versen och den som styr med annat av Allah uppenbarat, så är de från Al-Kafirun. Ibn Abbas radiyallahu anhu, profet Salams kusin och följeslagare, han förklarat den här versen. Så säger, jag snackar med vissa personer och säger, det är ingen hujja, man måste inte följa Ibn Abbas. Vi har en annan förståelse här och så vidare. Men vem är du? Det här är Ibn Abbas, profet Salams kusin. Profet Salam gjorde dua för honom att han ska få förståelse i Koranen. Han såg när uppenbarelsen kom till honom. Han umgick sen med sahabas och hörde vad de sa. Skulle säga att man behöver inte följa vad sahabas har sagt. Det är ingen hujja. Det fungerar inte på det här sättet. Så här fungerar inte vår religion. Utan vi går tillbaka till deras förståelse. För att deras åsikter går före våra egna åsikter. En annan sak som vi tidigare snackat om. Att det är väldigt viktigt att man har rätt källor. Koranen och Sunna. Och rätt förståelse. Men man ska inte bara ha rätt källor och rätt förståelse, utan man ska även ta avstånd från innoverade trosläror, innovation, dyrkansmoment och innoverade förståelser. Imam Shafi'i rahimahullah, som vi nämnde, han var en imam som la väldigt mycket vikt vid Sunnan. Han kallades för Nasir al-Hadith. Det var det han var känd för. Och han känner till om hur många allvarliga hadither det finns och hur farligt det är med innovationer. Och han talade hårt emot innovationer. Han har till exempel sagt: "Kullu mutakallimin al-kitabi wa sunna fa huwa al-hadd alladhi yajib wa kullu mutakallimin ala ghayri asl al-kitabi wa sunna fa huwa hadayan." Att varje person som pratar om Koranen och Sunnan ska veta att det är det vi ska följa. Och varje person som talar om grunden till Koranen och Sunnan och inte baserar sig på Koranen och Sunnan, så är det bara skitsnack. Så den personen som lägger till saker och ting till Koranen och Sunnan, lägger till nya innovationer, så är det bara idioti eller skitsnack, som Imam Shafi'i rahimahullah sa. Däremot så finns det ett uttalande från Imam Shafi'i som vissa personer idag, folket utav innovation, brukar använda sig utav. Där de säger att Imam Shafi'i rahimahullah delade upp innovationer i två kategorier. Goda innovationer och dåliga innovationer. Bida hasana och bida sayyi'a. Han sa att det är tillåtet att göra goda innovationer. Det är så de försöker få det att se ut. Och de som ofta använder sig av det är de som gör mycket innovationer själva. Antingen innovationer när det kommer till form av dyrkan, att de till exempel som visste att de dansar i moskéer och står på trummor och på. Eller de som har innoverade trosläror, att de använder sig av kalamteologi. Det uttalandet är att Imam Shafi'i rahimahullah har sagt: "Al-muhtathat min al-umur darban. Ahaduhuma ma ahtatha yukhalif kitaban aw sunnatan aw atharan aw ijma'a, fa hadhihi al-bid'a dalalah. Al-thani ma ahtatha min al-khayr la khilafa fihi لواحد من هذا وهذه غير مذمومة. وقد قال عمر رضي الله عنه في قيام شهر رمضان: نعمة البدع هذه، يعني أنها محدثة لم تكن، وإذا كانت فليس فيها رد للماضي." Imam Shafi rahimahullah säger det här uttalandet som brukar användas ofta, och det är viktigt att man känner till att det här sprids om honom. Jag har sett det flera gånger på internetdiskussioner och så vidare. Han sa att de påhittade sakerna är av två slag. De påhittade sakerna som går emot Koranen och Sunnan, eller uttalanden från Salaf eller Sahabas då, eller deras konsensus. Det här är villfarelse. Att man hittar på någonting gott som inte går emot Koranen, Sunnan eller Sahabas uttalanden eller deras konsensus, så är det inte klandervärt. För Umar radiyallahu anhu, han sa gällande att man vet Tarawih, vilken bra innovation detta är. Och den hade då inte varit tidigare. Och den går alltså inte emot det som vi tidigare har talat emot om. Man måste förstå det här uttalandet. Och alla uttalanden som imamerna säger i dess kontext. Man kan inte bara klippa och klistra, ta ut hans uttalande och slänga det ut i dess kontext. Utan man måste se vem imam Shafi'i rahimahullah var. Hans kontext, vad det var han menade. Och vad det var han ansåg. Hur han ständigt följde profeten sallallahu alaihi wasallam sunna. Och tog bort avstånd från innovationer. Man måste också förstå. Vad är det han nämner här? Han sa att Umar radiyallahu an sa om Tarawih: vilken god innovation detta är. Imam, eller Umar radiyallahu an, det som egentligen hände var att på profeten sallallahu alaihi wasallams tid så bad han Tarawih. Och han uppmanade till att man ska be Tarawih. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt: "Man qama Ramadan imanen wa ihtisaba ghufra lahu ma taqaddama min dhanbi." Att den som ber Ramadan med tro och hopp blir förlåten för sina tidigare synder. Han sa: "Man qama ma al-imam hatta yansarif kutiba lahu qiyam layla." Att den som ber tillsammans med imamen tills det att han är färdig, tills han ber Tarawih tillsammans, så har det skrivits som han har bett hela natten. Och profeten sallallahu alaihi wasallam bad Tarawih 3 nätter. Sen så slutade profeten sallallahu alaihi wasallam leda hans sahabas i Tarawih, för han var rädd att folk senare skulle tro att det är obligatoriskt med Tarawih, men det är inte obligatoriskt. När Umar radiyallahu an kom till makten så började folk be Tarawih tillsammans. Då var det inte längre så att folk kunde tro att det blev obligatoriskt, för det är inte profeten sallallahu alaihi wasallam som gör det. Och när han såg att de gjorde det så sa han: vilken bra innovation detta är. Vad bra att det här har dykt upp igen. Inte att Umar radiyallahu an menar att man får hitta på helt egna innovationer, hitta på egna böner. För det här var inte en påhittad bön. Det här var någonting som profeten sallallahu alaihi wasallam har kallat till och gjort själv. Så man måste se saker och ting i dess kontext. Och vad är det imam Shafi'i rahimahullah menar här? Att en person hittar på någonting gott som inte går emot Koranen och Sunnan, så är det inte klandervärt. Det här hände under profeten sallallahu alaihi wasallams tid. Till exempel så var det vissa personer som var fattiga, som inte hade pengar. Så uppmanade profeten sallallahu alaihi wasallam att man ska ge sadaqa. Så var det vissa personer som börjar ge. Och då kommer andra att börja ge. Och då börjar andra ge, och då börjar andra ge, och då börjar andra ge. Okej? Okay? Profeten sallallahu alaihi wasallam uppmanade till sadaqa, att man ska ge välgörenhet. Sen kommer folk att börja ge det. Och när han ser att en efter en börjar ta på sig uppgiften att visa för andra att man ska ge, då sa han: "Men senna fil islam sunnatan hasana falahu ajru man amila biha." Att den som lägger en ny sunna i islam som är god, alltså han kommer med någonting gott, en ny handling som är god, men den har en grund i sunnan. Profeten sallallahu alaihi wasallam uppmanade att man ska ge sadaqa. När folk började ge så prisade han de som började ge, för de fick med sig andra personer. Till exempel nu, vi ska göra en insamling, vi säger till fattiga i Somalia. Så sitter jag och håller en föreläsning. Säger vi måste ge till våra syskon, måste ge till våra syskon. En person, han tar fram en matta. Han lägger pengar. Han säger, jag är den första som ger. Sen kommer nästa och ges, kommer nästa och ges. Säger han, mashallah. Bra. Det är inte så att han har hittat på en innovation. Hittat på att man ska ge välgörenhet. Utan det har en grund. Men han är den första som handlar i enlighet med det här. Det var det som hände med Umar radiyallahu anhu. Att de började komma tillbaka till sunnan som profet sallallahu alaihi wasallam följde. Och det är det som Imam Shafi'i säger det här. Det ska inte gå emot Koranen och sunnan. Och innovationer, nyinförda saker i religionen går emot Koranen och sunnan. Så det är saker som har en grund i Koranen och sunnan. Och sen kan vi också kolla på Imam Shafi'is uttalanden. De personer som brukar använda sig av det här uttalandet, många av dem brukar vara asha'ira eller maturidi. Alltså de har den här kalamteologi som de går tillbaka till. Imam Shafi'i rahimahullah var bland de hårdaste imamerna när det kom till kalamteologi. Och det är det jag pratat om flera gånger, det är att man på ett innoverat sätt försöker etablera Allah azza wa jalls attribut, eller de förnekar Allah azza wa jalls attribut baserat på olika former av filosofier och så vidare. Imam Shafi'i rahimahullah, om vi tittar bara på några uttalanden vad han har sagt om kalamteologi som de här människorna följer, och de säger att det här är en god innovation. طيب, låt oss se vad Imam Shafi'i rahimahullah har sagt om kalamteologi. Han sa laqad ittala'tu min ahli al-kalam ala shay wallahi ma tawahhamtuhu qat la in yubtala al-mar bi jami' ma nahaa Allahu anhu ma khala ash-shirk billah khayr min an yabtalihi Allah bil-kalam. Han sa, jag har sett vissa saker som Ahlul Kalam har sagt. Alltså de här kalamteologerna har sagt. Han sa, wallahi, jag trodde aldrig att en människa skulle kunna säga en sån här sak. Att en person hamnar i allting som Allah Azza wa Jalla har förbjudit, förutom kyrk förstås, är bättre än att han ska hålla på med kalamteologi. Så att en person gör zina, dricker alkohol och gör grej efter grej efter grej. Det här tycker Imam Shafi'i rahimahullah är bättre än att man ska hålla på med kalamteologi. Och ett liknande uttalande som vi tog upp från Imam Malik rahimahullah, om ni kanske kommer ihåg. Han sa också, men irtadal kalam lam yuflih. Den som sysselsätter sig med kalamteologi kommer aldrig vara framgångsrik. Och han sa, hukmi fi ahlil kalam an yudrabu bil jarid wa ni'al. ويجعلوا على الإبل ويطاف بهم في العشائر والقبائل وينادى عليهم هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. Han sa, det jag anser att straffet för dem som sysselsätter sig med kalamteologi ska vara att de ska piskas, eller de ska slås med pinnar och med tofflor. Och man ska sätta upp dem på kameler. Och sen ska man rida runt med dem bland de olika klaner och stammar. Och så ska man ropa ut och säga, det här är straffet för den som slutar följa Koranen och sunnan och håller på med kalamteologi. Det här är vad Imam Shafi'i rahimahullah sa om kalamteologi. Så en person ska komma sen och bara ta det här uttalandet, tidigare uttalandet av Imam Shafi'i. Imam Shafi'i säger att det finns två stycken olika innovationer. Det här är inte klandervärd innovation. Vi håller på med kalamteologi. Det är helt okej. Okay. Taib, se vad Imam Shafi'i rahimahullah har sagt om kalamteologi innan du uttalar det. Ta inte bara ett uttalande ur dess kontext, utan se hur Imam Shafi'i rahimahullah följde sunnan och han håller sig borta från det här. Det var till och med att en dag så berättade Rabi' ibn Sulayman, Abu Sulayman, som var en student, att Imam Shafi'i rahimahullah gick ner för en trappa. Så såg han att vissa personer höll på med det här kalamteologi och pratade om det. Så skrek han på dem. Antingen så är ni goda grannar till oss. Alltså bete er bra. Eller så gå härifrån. Stick härifrån. Håll inte på med såna här saker. Var inte i min närhet och håll på med det här. Och sen är det folk som säger jag är Shafi'i. Men de håller på med kalamteologi. Kolla hur det här är. Går emot Imam Shafi'i rahimahullahs tillvägagångssätt. Imam Shafi'i rahimahullah har till och med varit så hård i den här frågan. Så han säger att man inte ska låta sig luras utav personer som håller på med innovationer, även om de utför mirakel. Det är inte det som vi har som måttstock. Så det berättades för honom utav en person. Han sa att Al-Layth ibn Sa'd, en stor imam, han sa, om han såg en innovatör gå på vatten så skulle han inte ta emot någonting från honom. Alltså om man ser en innovatör, han kommer med ett mirakel att han kan gå på vattnet. Han skulle fortfarande inte ta emot från honom. Låt han komma med de här miraklerna. Så länge jag inte följer Koranen och Sunna, jag följer inte. Då säger Imam Shafi rahimahullah, amma innahu qassar. Han har inte sagt tillräckligt. Om jag hade sett samma person flyga runt i luften hade jag inte tagit emot från honom. För en innovatör så är en innovatör, och då ska man inte följa hans väg och man ska inte ta emot hans åsikter, för han har gått emot Koranen och Sunna. Om vi går över till vad Imam Shafi rahimahullah sagt om trosläran. Nu förstår vi vad hans grund är. Att han alltid gick tillbaka till Koranen och Sunna. Att han hade en korrekt förståelse av det. Han höll sig borta från innovationer. Om vi ser vad Imam Shafi rahimahullah har sagt gällande till exempel al-iman. Som al-Ashaira, de säger att iman bara består av tro i hjärtat. Och det går inte upp och det går inte ner. Det fanns till och med personer på Imam Shafi rahimahullahs tid som höll på med det. En av de här personerna heter Hafs al-Fard. Och han tillsammans med en person som heter Muslaq skulle debattera hemma hos Imam Shafi, diskutera den här frågan. Och då sa Imam Shafi rahimahullah, den här Hafs al-Fard, han sa exakt samma sak. Han sa att det är bara någonting som finns i hjärtat. Då sa Imam Shafi, al-iman qawlun wa amal yazidu wa yanqus. Iman är tal och handling, den går upp och den går ner. Det var det Imam Shafi rahimahullah ansåg. Och han sa inte bara att det här är min åsikt, utan han sa att det är ijma, det är konsensus bland sahabas och tabi'un och de imamerna därefter om att iman är tro och handling och en persons avsikt. Han sa wa kana al-ijma min as-sahaba wa at-tabi'in men ba'dahum mimman adraknahum an al-iman qawlun wa 'amalun wa niyyah la yajzi wahidun min ath-thalatha illa bil-akhar. Han sa det är konsensus bland sahabas och tabi'un och de som har kommit därefter, som vi har träffat, som jag själv har träffat, att iman är tal och handling och avsikt. Och det räcker inte med att man har en förutom att man har de andra. Man måste ha alla tre. Man måste ha tro i hjärtat. Man måste uttala med sin tunga. Och man måste göra handlingar med sina kroppsdelar. Det här är klart och tydligt som tyder på att Imam Shafi rahimahullah, han var på Ahlus Sunnah wal Jamaas aqida när det kom till al-iman. Även när det kom till Tawhid al-Uluhiyya så sa jag tidigare att på den tiden var det inte så utspritt att folk hamnade i kyrk. Men det de här imamerna på den tiden gjorde var att de stängde alla dörrar till att man ska hamna i kyrk. Och bland de farligaste vägarna till att man hamnar i kyrk är att man bygger ovanpå gravar. Det här är en av de grundläggande grejerna som leder folk till att hamna i kyrk. Man upphöjer rättfärdiga människor, den rättfärdiga människan dör. Man bygger ovanpå hans grav. Man höjer upp hans grav speciellt. Man sätter upp en text eller liknande så man vet att det är han. Så folk börjar gå dit och besöka tills det att de börjar fråga honom att han ska medla för dem och så vidare. Imam Shafi rahimahullah, han har sagt wa uhibbu an la yuzadu fil qabr min ghayrihi wa laysa bi an yakun fihi turab min ghayrihi bas idha زيد فيه تراب من غيره ارتفع جدا وإنما أحب أن يشخص على وجه الأرض شبرا أو نحوه. Han sa jag vill inte att man på något sätt ska lyfta upp graven, utan man kan bara ta den jord som finns där så man höjer upp graven. Graven ska vara jämnad med marken, men det kan vara så här högt som en hands, som en hand. Så mycket får det lyftas upp. Så man bara ser här är en grav. Nu vet jag att det är en grav, så man inte går på den eller liknande. Sätter sig på den. Så mycket ska en grav höjas upp. Han sa också وَحِبُّ أَلَا يُبْنَا وَلَا يُشَخَّصْ. Han sa och jag vill inte att en grav, man ska bygga ovanpå en grav eller att man förstelnar, gör någonting så att det förstelnar ovanför. Han sa وَأَكْرَحْ أَنْ يُبْنَا عَلَى الْقَبْرْ مَسْجِدْ. Och jag hatar att en person ska bygga en moské ovanför en grav. Och det är just det här som har hänt. Folk ska tillskriva sig att de följer Imam Shafi rahimahullah. Och sen så bygger de gravar ovanför moskéer. De går till de här gravarna. Och de ber utöver det till dem. Det här Imam Shafi, han vill inte ens att man ska bygga en moské. Vad ska man säga den som går dit, gör tawaf, ber till den här personen och så vidare. Det här är självklart någonting som är mycket, mycket värre. Men det var inte någonting som förekom på Imam Shafi rahimahullahs tid. Och därför talade han inte om det. Han talade även om att svära vid annan än Allah subhanahu wa ta'ala. Han sa: وَكُلُّ يَمِينٍ بِغَيْرِ اللَّهِ فَهِيَ مَكْرُوهَ مَنْهِيٌ عَنْهَا مِنْ قِبْلِ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلَفْ بِاللَّهِ فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَسْكُتْ. Han säger: varje person som svär vid någon annan än Allah subhanahu wa ta'ala, svär en ed vid någon annan än Allah, så är det någonting förhatligt och någonting förbjudet. För att profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt: sannoliken så förbjuder Allah subhanahu wa ta'ala er att ni ska svära eder vid era fäder. Den som svär en ed, så låt han svära en ed vid Allah subhanahu wa ta'ala, eller så ska han vara tyst. Och det här är någonting som är vanligt i den muslimska världen. Man säger: jag svär vid min mammas död, jag svär vid profeten sallallahu alaihi wa sallam, jag svär vid si eller jag svär vid så. Imam Shafi'i rahimahullah säger att det här är förbjudet, eftersom sunnan har förbjudit det. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har till och med sagt att det här är kuffer eller shirk. Men halafa bi ghayri Allah faqad kafara wa ashrak. Den som svär en ed vid någon annan än Allah subhanahu wa ta'ala, så har begått kuffer eller shirk. Det är inte den större formen av kuffer eller shirk, men det är utan tvekan kuffer och shirk. När det kommer till asma och sifat, som sagt, det är många personer som tillskriver sig Shafi'iyya, men sen så följer de en annan väg när det kommer till troslära. När det kommer till asma och sifat, så var Imam Shafi'i rahimahullah klar och tydlig att man ska bekräfta Allah azza wa jalla namn och attribut. Han sa i början av hans bok Risala: alhamdulillah alladhi huwa kama wasafa bihi nafsu wa fawqa ma yasifuhu bihi khalquhu. Alla lovprisningar tillkommer Allah subhanahu wa ta'ala, så som han har beskrivit sig själv, och han är högt ovan hur hans skapelse beskriver honom. Vilka attribut har Allah azza wa jalla? Det som han har beskrivit sig själv med, och det är det vi tror på. Alhamdulillah. Ett annat klart och tydligt uttalande som Imam Shafi'i rahimahullah sagt: lillahi tabaraka wa ta'ala asma wa sifat جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم أمته لا يسع أحدا قامت عليه الحجة ردها، لأن القرآن نزل بها وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القول بها فيما روى عنه العدل، فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر، وأما قبل ثبوت الحجة عليه من جهة الخبر فمعذور بالجهل، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالرؤية ولا بالفكر، ولكن يثبت هذه الصفات وينبغي وينفي التشبيه كما نفى ذلك عنه عن نفسه تعالى ذكره فقال ليس كمثله شيء. Han säger: Allah subhanahu wa ta'ala har namn och attribut som har kommit i Koranen och som profeten sallallahu alaihi wa sallam har berättat om för hans umma. Och det är inte tillåtet för någon person som har fått det här klart och tydligt att tillbakavisa det. För Koranen har uppenbarats med dessa attribut. Och profeten sallallahu alaihi wa sallam har berättat det så som trovärdiga personer har berättat vidare. Den som går emot det här och förnekar Allah azza wa jalla namn och attribut efter att det har gjorts klart och tydligt för honom, han är kafir. Men en person som inte har fått det här klart och tydligt för sig, han känner inte till att de här namnen och attributen, att det har kommit bevis för det, så är han ursäktad på grund av sin okunnighet. För att man kan inte komma fram till dessa namn och attribut med sitt intellekt, inte med att man ser och inte med att man tänker. Utan vi tror på dessa attribut och vi förnekar att de ska likna skapelsen för Allah. Så det säger ingenting är likt honom. Det här är sammanfattat det vi säger hela tiden. I våra lektioner, i våra föreläsningar, vi tror på Allah azza wa jalla namn och attribut som det har kommit i Koranen och sunnan, och vi liknar inte det vid skapelsen. Och han säger att man ska tro på det som kommer i Koranen och det som kommer i sunnan. Inte som kalamteologerna gör idag, att de säger att de följer imam, vissa säger att de följer imam Shafi'i, men när det kommer till dessa uttalanden så försöker de dölja dem och de följer inte hans tillvägagångssätt. Imam Shafi'i rahimahullah har specifikt uttalat sig om vissa attribut, som att Allah azza wa jalla är ovanför skapelsen och som att Allah azza wa jalla kommer ner till den lägsta himlen. Han sa: al-qawlu fi sunnah allati ana 'alayha wa ra'aytu 'alayha alladhina ra'aytuhum mithl Sufyan wa Malik wa ghayrihim. Han sa att det vi ska följa i sunnan när det kommer till aqida, det som jag följer och det som jag såg de tidigare imamerna som Sufyan och Malik, Sufyan ibn Uyayna och Malik ibn Anas rahimahullah, de följde och andra lärda följde, att vi ska bevittna om la ilaha illallah och anna Muhammad Rasulullah, och att Allah azza wa jall är ovanför sin arsh, ovanför himlen. Allah är ovanför sin tron, ovanför himlen. Han kommer närmare sin skapelse på det sättet han vill, och han kommer ner till den lägsta himlen på det sättet han vill. Här så bekräftar han att Allah är ovanför skapelsen, ovanför sin tron, att Allah subhanahu wa ta'ala kommer närmare sin skapelse på det sättet han vill, och Allah kommer ner till den lägsta himlen. Allt det här som vi bekräftar, och alla de här sakerna förnekar personer som håller på med kalam teologi idag, förnekar att Allah är ovanför sin skapelse, och förnekar att Allah azza wa jall kommer ner till den lägsta himlen. Den här Hafs al-Fard som förnekade att Allah, att iman består av tal och handling, han sa också att Koranen var skapad, och han talade med Imam Shafi om det. Så sa han, kafarta billahi al-azim, du har begått kufr, du har förnekat Allah azza wa jall, den enorme. Imam Shafi, som berättar om hans biografi, han ville inte ens bo kvar i Bagdad när han såg att kalamteologi började spridas. Och så ska en person säga, jag är Shafi och följer kalamteologi. Det är helt ologiskt och helt orationellt. Imam Shafi, rahimahullah, han har även bekräftat al-qadr. Och han bekräftade att Allah azza wa jalls vilja är ovanför alla andras vilja, alla människors vilja. Och anna mashi'atahum la takunu illa yasha' och al-mashi'a iradatullah, att människornas vilja kan endast ske om Allah azza wa jalla vill det, och deras viljan är Allah azza, det är Allah azza wa jallas vilja som sker, som går igenom. Och han sa också att människornas handlingar inte var skapade, de skapar inte sina egna handlingar, utan det är Allah azza wa jalla som har skapat våra handlingar. Han sa, "An-nas lam yakhluqu a'malahum bal hiya khalqun min Allah ta'ala och fi'lun lil'ibad." Att människorna skapar inte sina egna handlingar, utan det är Allah azza wa jalla som har skapat dem, men det är människorna som utför dem. Det finns många andra uttalanden från Imam Shafi rahimahullah som har med troslära att göra. Det finns en bok på ungefär 600 sidor som bara handlar om Imam Shafi rahimahullahs troslära. Det finns jättemycket uttalanden från honom där. Vi kan inte gå igenom allting, men det man ser gång på gång med de här imamerna som jag sett med Abu Hanifa, som har satt med Imam Malik, som har sett med Imam Shafi och som vi kommer se med Imam Ahmed, att de alla hade samma troslära. De alla hade samma grunder. Trosläran ska baseras på Koranen och sunnan. De alla var för att sunnan går före allting. Ingen ska blint följa dem. De alla var emot innovationer. De alla bekräftade Allah Azzawajals namn. De alla bekräftade Allah Azzawajals attribut. Så att tillskriva sig till deras sätt ska vara först och främst att man tillskriver sig till deras troslära. Må Allah subhanahu wa ta'ala vara barmhärtig över dem alla och belöna dem för det de har gjort för denna umma. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.